Jag tänkte faktiskt säga någonting om hoppet idag. Alltså, vad är det att hoppas? Vad är det att hoppas? Den senaste 9, 10, 12 dagarna någonting här så har vi haft 4 dödsfall i församlingen. Det är märkligt hur det kommer så tätt ibland. Det bara händer. Döden kommer inte som en inbjuden gäst, utan det bara händer. Och samtidigt var det gamla människor som har levt sina liv. Men vad var det som fick dem att bäras ända in till mållinjen? Vad är det som bär en människa hem till himlens land? Eller hem till Gud? Vi har kanske lite nidbilder ibland av vad som är himlen och hur det ska vara. Men vi lämnar det just nu. Om vi ändå säger att evigheten är tillsammans med Gud. Att vara med honom. Och att vi alla en dag ska få flytta till vår Herre. Till det himmelska hemmet. Som vi också brukar säga. Vad bar Maja 97 år? 97 år. Och enligt barnen henne så längtade hon efter att få flytta. Att få avsluta sin tid här. Hon var mätt på att leva. Vad är det som gör att den som hoppas har kraften att hoppas ända till slutet? Det berättas om Brezhnev. En del av er kanske har hört mig ta det här på någon begravning. Ibland gör jag det faktiskt. Den här berättelsen om Brezhnev är lite spännande. Det här var under tiden som det fortfarande var ganska så stängt i Sovjet. Och i Amerika var George Bush vicepresident. Och när Brezhnev dog, då blev vicepresidenten den som skulle åka över till Sovjet för att vara med på Brezhnevs begravning. Och på Brezhnevs begravning så var ju allting såklart som det ska vara i det kommunistiska Sovjet. Det var nog inte så mycket av Gud och tro i den begravningen. Och då berättar George Bush om hur Brezhnevs änka stod bredvid kistan och tittade på sin make på begravningen när hon skulle ta avsked. Och precis när soldaterna är på väg att ta i locket och ska lägga igen locket så gör Brezhnevs änka någonting som inte borde förekomma i en ateistisk diktatorisk stat. Hon är snabbt ner med sina fingrar och över sin mans bröst så gör hon ett korstecken. Och så tar hon undan handen. Hon gör ett sista hoppets tecken. Som en önskan och bön om att hennes man hade fel. Att det finns en Gud. Oavsett om hela systemet i Sovjet var indraget i ateistiska och kommunistiska tankar som gjorde att Gud inte riktigt fick rum. Hon trodde någonting annat. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Vad gör hoppet med oss människor? Vad är hoppet för någonting? Vad grundar vi det på? Det var inte hoppet om det kommunistiska manifestet som gjorde att Brezhnevs änka gjorde korstecknet. Utan det var hoppet till Gud. Hoppet till vem han är. Vad han står för. Vad Gud har vunnit för oss. När Hosea i Gamla testamentet beskriver situationen som Israel lever i. Israel har vänt sig bort från Gud. Gått och tillbett Baal. En avgud. Och gett sig till detta avguderi. Men då beskriver han med några ord. Och ni kan läsa hela sammanhanget om ni vill där hemma sen. Men ni får en vers här på bild bakom mig. Så här skriver Hosea. Sedan ska jag ge tillbaka hennes vingårdar. Och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar och på den dagen då hon drog upp ur Egyptens land. Det står i versen innan att Gud ska locka locka Israel ut i öknen och tala kärleksfullt till henne. Och så ska han ge tillbaka det som hon har förlorat genom sin avgudadyrkan. Han ska ge tillbaka vingårdarna. Han ska ge tillbaka den där härligheten. Och så ska han göra Akorsdal till en hoppets port. Vad är Akorsdal för någonting? Det var en avrättningsplats i Israels historia. Där Akan med sin familj hade begått en stor synd och dömdes till döden. En dödens plats. En dödsskuggans dal som Gud skulle ta och göra till en hoppets port. Halleluja. Så Gud kan alltså vända på det som för dig och för mig verkar vara död till någonting gott. Till ett levande hopp. Det finns verkligen beröringspunkter med Golgata och Jesu död. Hör ni det i den texten? Det Gud genom Jesus tar på sig döden, besegrar den på Golgata kors. Verkligen dödens och avrättningens plats. Och så vänder han det till att bli en hoppets port. Där varje människa som vänder sin blick och sitt liv mot korset, mot Jesu död, som tar emot det han har vunnit, den människan, min vän, vinner hoppet om ett liv som sträcker sig långt bortom våra egna liv här nere. Fantastiskt. En hoppets port. När Paulus har fängslats för att han är lite för rak och tydlig med budskapet om att Jesus är räddningen. Han står inför stora rådet, inför överste prästen och alla. Och de vill döma honom till fängelse, helst till död. Då står det, när han vittnar, säger han följande. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. Inte för att Paulus var från en viss del av landet eller någonting annat. Inte för att han predikade bara lite allmänt gott. Utan om hoppet om uppståndelsen från de döda. Därför att han höll fast vid det som var hela poängen med det kristna livet och budskapet. Att Jesus har dött och uppstått. Att du och jag har ett hopp tack vare det. Därför dömdes Paulus också till den fängelsevistelse som han fick. Han visste, tron definierades för honom utifrån vad Gud hade gjort genom Jesus på korset på Golgata. Utifrån att Golgata var en hoppets port. Så definierade Paulus liksom hela sitt liv och sin kallelse. Hur hoppas du och jag? Vad definierar du ditt hopp med? Vad tänker du att det betyder när vi säger att vi hoppas? Eller att vi tror vi har tron, hoppet och kärleken. Störst av dem är kärleken, säger Paulus. Men tron och hoppet finns där också. Vad betyder det att hoppas? När Abraham, denna fantastiske man, får ett löfte från Gud om att han ska bli fader till många folk, så satte han sin tro till vem Gud var. Låt oss läsa i Romarbrevet 4, bara några få versar. Ni får den här på skärmen. Lyssna här vad Paulus skriver. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Trons fader Abraham hoppades på Gud. Det står inte i texten att Abraham liksom bara tänkte bort allt detta med att han var 100 år gammal snart. Att Sara hade ett liksom omöjligt moderliv att föda ett barn. Att han själv var för gammal. Han tänkte på det, står det i texten. Hörde ni det? Han tänkte på det. Alltså Abraham låtsades inte att han hoppades på någonting. När vi dagligdags säger någon så här, till exempel, om ni skulle fråga mig nu: ja men Robert, vad gör du i eftermiddag? Ja, jag hoppas att jag får mat i mig och kanske får jag se lite skidskytte om det fortfarande är med hinder när jag kommer hem efter budgetmötet. Jag hoppas på det. Det vill säga, jag sätter mitt hopp till att omständigheterna är sådana att jag om möjligt kan få både middag och jag kanske får se lite skidskytte. Men hoppet som jag uttalar står fortfarande till omständigheterna. Är ni med mig? Det var ett väldigt dåligt exempel, men ni förstår poängen. Ofta när vi säger till varandra, jag hoppas det, så är det något helt annat än det kristna hoppet. Därför att då är det någon form av gissning att om möjligt så kommer omständigheterna, det livet jag har runt om mig, att falla så att det kanske blir någonting bra i slutändan. Är ni med? Så gör vi ju ofta. Vi menar ju inget konstigt med det. Vi bara säger så. Och vi tänker liksom att om det nu är jobbigt så hoppas vi att det ska bli bra. Vi hoppas att omständigheter, situationer, tiden, annat ska liksom lägga sig till rätta så att det blir bra. Men det är inte vad Abraham gjorde. Det är inte så att Abraham bara förväntade sig att ja, men omständighet, det blir nog bättre ska ni se. Jag blir nog yngre och plötsligt kan jag avla ett barn. Och plötsligt så blir Sara yngre och hon kan säkert föda ett barn. Det var inte vad Abraham gjorde. Och det var inte heller så att han sa, nej, vi tänker inte på de grejerna. Utan, yes, vi ska ha barn. Och så förneka hur det ser ut. Det var inte heller vad Abraham gjorde. Och jag tror att jag sa det förra eller för 2 söndagar sedan. Tro är aldrig att förneka hur någonting är för att möjligen få någonting annat. Det är inte tro. Ibland har vi betett oss så i kyrkans värld. Ibland har du och jag, och vi förkunnat kanske på ett sånt sätt att vi har liksom måste förneka hur det faktiskt ser ut för att om möjligt få det som tron och hoppet talar om. Är ni med vad jag menar? Det är inte tro. Det är förnekelse. Det kallar psykologerna förnekelse, eller att projicera sina behov eller sina problem på någonting annat. Skjuta undan det. Men det kan väl inte vara det vi ska hålla på med som människor när vi säger att vi tror eller hoppas, eller hur? Utan Abraham, han räknades som rättfärdig därför att han trodde på Guds löften till honom. Inte för att han förnekade hur det såg ut, för han visste att han inte kunde få barn. Han visste att det inte var möjligt för dem som par att få barn. Så det var inte därför som Abraham räknades som rättfärdig, för att han klarade av att liksom, vi skärmar av detta. Ingen verklighet ska komma åt mig. Och jag står här oberörd av hur det egentligen ser ut. Det är inte tro, det är inte hopp. Utan att tro och hoppas i biblisk bemärkelse, det är alltid att fästa sin blick mot Gud och den han är och hans verklighet och hans person. Det betyder då inte att jag, om jag fäster min blick på någon, så försvinner allt det andra. Men det betyder att jag har en helt annan utgångspunkt. Det hänger inte längre på om mina omständigheter klarar av att rätta till sig. Utan det hänger på att Gud är den som lovar Gud är den som utför. Gud är den som förvandlar. Det är vad det kristna hoppet handlar om. Och det är därför som korset är en hoppets port. Därför att vi fäster vår blick på det Gud har gjort för mänskligheten. Så att det som var död, det som inte kunde få liv, det som handlar om synd och dom, det vänds till någonting annat därför att korset är en hoppets port. Och jag får liv och du får liv genom att vi tror på Jesus Kristus. Fäster hela vår uppmärksamhet, vår blick, vår riktning går mot honom. Och det här är viktigt, tror jag, att vi förstår att Abraham blev inte rättfärdig för att han låtsades som om verkligheten var något annat. Han visste exakt, han tänkte på, står i texten, jag sa det förut också. Han vacklade inte i tro när han tänkte på sin döda kropp och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Det är så viktigt att vi får proportionerna rätt. Därför att annars håller vi på med någonting annat, vi kristna. Annars så när vi säger till folk, du ska se att det ordnar sig, jag ber för dig. Vi behöver inte vara rädda för att sitta och lyssna på folks problem. Du behöver inte vara rädd för att lägga fram dina bekymmer så ärligt och sant som möjligt. Men det är en sak att stanna där och säga, det finns ingen räddning. Det finns ingen utgång. Det här är min verklighet. Jag lever i mitt tillstånd. Inget kan få mig härifrån. Poängen med Abraham är ju att han såg bortom det och insåg att Gud hade sagt någonting. Och det blev porten, hoppet in till någonting nytt. Och det är det som är det kristna hoppet. Att man får blicken för vad Gud har sagt och på det han har sagt och så hålla fast vid det. Även om mina omständigheter just nu ser riktigt illa ut. Det är tro och hopp utifrån en kristen världsbild och syn. Man skulle kunna säga att vi kristna, när vi hoppas, så, jag ska säga det på rätt sätt, så ser vi framåt. Nej. Ja, precis. Det kristna hoppet ser framåt genom att se bakåt. Och det är precis det jag har försökt säga nu. Det är vad vi gör. Vi ser framåt genom att se bakåt. Därför att hela min framtid och din framtid, vårt hopp, det riktar sig bakåt, men det grundar sig på det som hände då. På korset. Det är det som är poängen. Och det är det som gör det så häftigt. Att du och jag lever på något sätt med framtiden i ryggen. Vi ser bakåt på det Jesus har gjort. Och det gör att vi har med oss hoppet. Som trycker oss framåt genom det här livet. Och som gör att du och jag kan hoppas fast det ser mörkt ut. Och det är häftigt att se det. Och läs Guds ord. Läs dem om de olika personerna och berättelserna. Både gamla testamentet och nya testamentet. Och se hur Gud hela tiden jobbar så. Hur han visar att det han säger, det är liksom en fast punkt för framtiden. Och ofta är det saker han har sagt tidigare som gör att det finns ett hopp framåt. Det är så det funkar. Det är det som är tro. Det är det som är också det profetiska på något sätt i Guds ord. Och det står ju till och med i Romarbrevet 8. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Ett hopp som inte bara räcker för dig eller för mig, utan för hela skapelsen. Alltså hoppet, det Jesus gjorde då, kommer en dag att befria hela skapelsen från sitt slaveri. Det är fascinerande det vi håller på med. Det vi får vara indragna i. Att jag och du får vara med i en hoppets rörelse som kommer att förvandla hela universum. Och då menar vi hela universum. Ingen planet eller stjärna undantagen. Gud återlöser hela universum. Allt skapat genom det han gjorde i Jesus Kristus. Det är sannerligen en hoppets port. Och för att gå in för landning. Jag vet inte vart du är någonstans. Det kanske är så att, för vi har olika perioder i våra liv. Kanske är du i Akorsdal just nu och vet inte hur det ska sluta. Kanske är det jobbigt i livet på något sätt, i relationer, med företag, med ekonomi, med sjukdom. Jag har ingen aning. Men du vet, och jag vet, i mitt liv, vart slaget liksom står. Var någonstans är Akorsdal i mitt liv? Var är dödsskuggans dal för dig just nu? Och jag tror att Jesus vill visa bara genom den här predikan idag och den här gudstjänsten att han är sannoliken, verkligen vårat hopp. När du vågar lyfta blicken upp från dina omständigheter och fästa den på Jesus så får du en annan tro för vad Gud kan göra. Du behöver inte förneka det du har stått i eller står i. Men du behöver kanske lyfta blicken en aning och fästa den på Jesus och se vad han har vunnit för dig och för mig och vad han kan göra utifrån dina och mina omständigheter. Ska vi stå upp tillsammans och så ber vi utifrån det här budskapet. Jag vill be speciellt för dig som kanske också känner just så nu att det är tungt. Det är mestadels dödsskugga. Och att Jesus ska få bli verkligen din fasta punkt. Få vara ditt hopp. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är här just nu. Och du rör vid våra hjärtan här och du vill påminna oss genom ditt heliga ord. Att vi för att se framåt måste också se bakåt. Vi måste se på dig Jesus, det du gjorde. Den hoppets port som öppnades. Den Akorsdal som plötsligt blev till en hoppets port. Därför att du Jesus Kristus klev in i döden, tog döden på dig och drog liv fram i ljuset som det står i ditt ord. Och därför ber jag Jesus för den som just nu som står här, finns här eller sitter här i kyrkan och kanske just nu har det väldigt mörkt och tungt. Oavsett på vilket område det är, jag vill be Jesus att du kommer med ditt ljus. Helige ande, tänd ljusets och hoppets låga i hans eller hennes liv. Och låt det som är så mörkt få bli lite ljusare. Låt blicken få lyftas från omständigheterna till dig, Herre. Och till att du får vara vårt hopp. Hjälp oss, Jesus, för var och en av oss kämpar på olika sätt. Och i tider i våra liv så tappar vi fokus. Och omständigheterna och situationerna blir sådana att allt det som rör vår verklighet, det är det vi har runt om oss just där, just då. Jesus, förlåt oss. Hjälp oss att lyfta blicken. Att fästa den på dig. Och säga, Herre, du är mitt hopp. Du är vårt hopp, Jesus. Och ska vi komma igenom Akorsdal, dödsskuggans dal,
så måste du få vara hoppets port som du verkligen också är. Tack Jesus. Gå till min vän, mina vänner som just nu behöver en extra tydlig hälsning från dig. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.